A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.
I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow. Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Du lyssnar på Outsiders med... Nej, vänta, hur var det nu?
Hur fan var de så? Outsiders.
De brukar köra en Outsiders. Ja, det här är Market Makers, lyssnar du på. Det är en annan podd. Och vi satt precis här dock i en inspelning med Outsiders, med Syding och Svan. Det var ju roligt, men det är jävligt märkligt att sitta på andra sidan mikrofonen, ska säga. Så att du sett, vi som blev intervjuade.
Jag tyckte att du gjorde fantastiskt väl ifrån dig. Jag blev ju jäkligt obekväm och slarvade bort mig väldigt mycket.
Vi får hoppas att de har en duktig klippare. Men det är roligt, för de snodde i vårt koncept. Vi bjöd in dem till vårt 100 avsnitt och nu bjöd de in oss till deras 100 avsnitt. Så det är kul. Jag tror att det släpps om ungefär 2 veckor när ni lyssnar på det här. Och vi kan ju bara tidsstämpla det här med den 20 januari. Så vet alla om det. Men i veckans avsnitt kommer det bli mycket case, eller några riktigt spännande grejer, för vi ska prata om Visa och vi ska prata om ett helt nytt bolag som jag är superexalterad att få höra om från dig, Fabian.
Ja, och det är lite utanför den vanliga komfortzonen, så det ska bli lite kul.
Innan dock vi kör igång så tänkte jag nämna bara ett bolag som hamnas på den amerikanska OTC-marknaden, alltså over the counter. Det är klassiska, det är pink slips eller pink sheets eller vad som heter, som de handlar med i Wolf of Wall Street. Och det är ett bolag som heter Bigfoot Project Investments Incorporated. Har du talat om dem?
Nej, inte förrän du nämner dem i den här podden och har skickat en liten screenshot på dem.
Mm, och jag ska tacka här Love Hultgren, att finansnovis på Twitter, en bra kille, och följ honom är värt. Det var han som gjorde uppmärksam på det här. Det är alltså ett bolag som gör expeditioner, dokumentärer och kaffemuggar med Bigfoot-tema. Det är lite roligt, deras vd då, Tom Biscardi, han säger att han personligen har sett Bigfoot 7 gånger de senaste 45 åren. Och man listar då på sin balansräkning, så listar man att man har $221 i cash. Så det är lite mindre än vad Apple har i sin kassa, kan man säga. Men de har också 73 originalcast, alltså så avgjutningar av Bigfoots fotavtryck, har de på balansräkningen.
Jäklar.
De har ett 109 tums skelett, hur stort det är du blir i meter. Och de har även då de har faktiskt den här dräkten som används 2008 i den här Bigfoot hoaxen, alltså när man faktiskt lurade ganska många att man har sett Bigfoot. Den har de fått tag på, den dräkten. Jag tycker det är fantastiskt.
Klar investering.
Det här är ett bolag som man hade önskat att man kunde investera i. Det kanske går om man ringer mäklardesken hos sin nätmäklare. Men oavsett om man är sugen på Bigfoot eller inte, så ska det nämnas att det inte är några rådgivning eller rekommendationer på den. Vi berättar vår process, hur vi tänker. Gör alltid din egen analys. Speciellt kanske när det gäller mytiska varelser. Och först ut så skulle jag vilja berätta faktiskt, dra lite goda nyheter. Det är mycket fokus på det negativa, det är mycket fokus och där tänkte jag bara snabbt dra lite goda nyheter. Jag har varit lite inspirerad här av Matt Ridley, han är författaren bakom boken The Rational Optimist. Har du läst den?
Det har jag inte gjort.
Inte jag heller. Han skrev i alla fall en krönika nyligen då och han pratar om att saker faktiskt blir bättre. Trots att det känns ibland som att världen är på väg åt fel håll, det händer hemska saker och så vidare. Nu ska ju Davos gå av stapeln och Greta Thunberg tror jag är där. Det kommer i alla fall handla väldigt mycket om hållbarhet. Och det känns så rimligt när man flyger in med ungefär 120 privatjetflygplan för att prata om hållbarhet. Men där ska i alla fall världens ekonomitoppar samlas eller politiska toppar samlas och diskutera hållbarhet bland annat. Och då kan man ju tänka sig just det här med klimatet att det är faktiskt så ändå att det blir bättre på många sätt. Till exempel då lyfter man upp att vi köper och använder faktiskt färre prylar idag. Trots att man tänker sig att det kanske är tvärtom. Ett exempel då som för bevis för det här, 2011 släppte Chris Goodall en rapport där det visade att britter mellan 00 och 17 minskade sin konsumtion från 12,5 ton till 8,5 ton. Och det är en minskning med 30% på en ganska kort tidsperiod då. Men det här är rätt logiskt om man tänker på. Jag menar, tack vare att vi har smartphones så slipper vi ju inte, vi behöver inte köpa kameror, vi behöver inte köpa ficklampor, kompasser, kartor, kalendrar, CD-skivor, tidningar och så vidare, vad man nu kan ha för någonting.
Ja, det är bara att tänka på för hela tredje världen när internet öppnar upp hos dem med just smartphones. Exakt som du säger, det är en majoritet av världens befolkning som helt plötsligt inte behöver köpa allting som då finns samlat i en smartphone.
Ja, precis. Och just det, internet också så här sak som gör att vi slipper, kontor skriver inte lika mycket papper, man slipper åka på lika mycket möte för du kan ta dem på distans och så vidare. Vi kan ta det med LED-lamp till exempel som de flesta nu ändå har hemma överallt. Alltså, den enorma besparingen LED-lampa gör jämfört med glödlampa gör ju att det spelar ingen roll om du har i princip liksom 10 gånger mer lampor eller om du har, låter dem vara tända mycket mer för att de besparar så pass mycket elen då, så att vi minskar faktiskt våra elräkningar. Och det finns ju mängder av sådana exempel. Till exempel använder vi faktiskt mindre vatten än förväntat, tack vare innovativa besparingar. Vi kan odla mer mat på mindre yta än vad vi tidigare tänkt skulle vara möjligt. Såg en fantastisk graf på det som John Molden har lagt ut med där man såg till exempel majsproduktionen och en graf bredvid då, där som visade mängden odlingsbar yta som man odlar, eller mängden yta som man odlar majs på. Och mängden yta man odlar på är i princip konstant, medan majsproduktionen då har i princip femdubblat. Och det är tack vare saker som att vi har förbättringar i jordbruk, GMO och sådana saker som alla ekofantaster vill stoppa då förstås, men det är en annan historia. Vill man fortsätta på det här temat, tycker man känns härligt, så kan man faktiskt kolla in Future Crunch. De har en sida som heter Good News. Vi kommer länka till den i avsnittsbeskrivningen. Jag måste bara säga att det är skönt. Det är en nyhetssida som enbart har goda nyheter och liksom genombrott och sådär inom medicin. Och det är faktiskt så balsam för själen. Det känns som att man inser invan man är vid att lyssna på eller läsa negativa nyheter. Man förväntar sig att det ska vara negativt. Så det blir nästan som att det krockar när man läser goda saker. Och vet du vad det leder mig in på, det här allt optimistiska?
Vad leder in på, min kära vän?
Jo, sentimentet på börsen. Det är klart att det finns en börskoppling. Har du märkt av att det känns lite bullish och lite optimistiskt på börsen just nu?
Det är lite bullish. Jag har redan gått 8% i år, vilket är helt, helt galet.
Vi har ju vår portfölj, vi har ju 24/7 Office. Den har ju gått upp 40% year to date. Det är klart att det är roligt när det går bra. Och jag säger inte för att försöka att vi är någon fantastiska stockpickers, utan det är bara sanslöst att saker går på det sättet. Men bland 250 investerare som Goldman Sachs frågade på en konferens nyligen, så var det mindre än en femtedel som trodde att börsen ska ner i år. Alla andra trodde att den skulle gå upp åtminstone 5% eller mer. De tror inte heller på någon recession. Enbart 5% tror att recessionen kommer 2020. En tredjedel tror 21, en tredjedel 22 och resten 2023 eller senare. Samtidigt har vi hedgefonder. De har rusat in i momentumstrategier, tillväxt och så vidare. Och det är väldigt få som investerar i småbolag och så kallat värde som man pratar om, det vill säga lägre värderade bolag. Och många institutionella investerare har vi sett nu ökat sina faktiskt aktieexponeringar i slutet på 2019. Det var en del som var ute och spånade om att det kanske skulle bli ett litet fall här på slutet, just för att många ska säkra hem sina vinster. Men det är tvärtom, folk har ökat sin exponering istället. Kanske för att man vill visa upp då rapporter och så vidare att man är lång, aktiemarknaden gått så bra. Så generellt, det är väldigt stretchat just nu. Samma sak gäller belåning, samma sak gäller trendföljande strategier, CTA och så vidare. Och dessutom är ju VIX otroligt låg. Generellt har vi i princip ingen volla i något tillgångsslag. Och det vill jag påstå är till största del på grund av not QE som Fed håller på med. Det vill säga, vi har otroliga kvantitativa lättnader som bara bidrar upp i marknaden hela tiden. Så det är spännande tider just nu. Frågan är om hur fort det kommer falla sen. Om det nu
absolut,
kommer göra det.
Absolut, och kanske då ska dra öronen till sig vad man säger när alla slänger in pengar på eller öser in pengar på börsen.
Men alla har ju kapitulerat, precis som vi har nämnt och gjort också, för att likviditeten styr allt och någonstans där brukar det vända. Men det kan samtidigt vara så att det fortgår ett år, två år till. Jag försöker fortsätta. Jag tycker att det känns ganska bekvämt att vara lite mer trendföljande, att bara glida med på det hela vägen upp. Jag tror att man kommer ha god tid att sälja av när det verkligen smäller.
Ja, så säger man ju alltid. Och sen ligger man där 70% minus.
Så är det.
Och står på balkongen.
Därför är det viktigt att sälja fort. Det kommer jag återkomma till när vi kommer in på lite investeringsregler. Men nu vill jag höra om ditt case, Fabian.
Yes, okej. Okay. Ett case ligger långt utanför det vi vanligt brukar tala om i techvärlden. Det är ett bolag som jag fick upp ögonen för cirka en månad sedan. Vi nämnde ju faktiskt det i första avsnittet för året. Det heter Xpel.
X-P-E-L.
Exakt, och ticken är väl samma. Och när jag kollade på det för första gången så hade det 7 ägare på Avanza. Tyvärr har det skrivits en kortis om det i Placera. Vilket fick antal ägare på Avanza gå från 7 till hela 56 stycken per söndag den 19 januari. Alltså dagen innan vi spelar in det här.
Man är fortfarande topp 100 om man köper det nu.
Exakt, och anledningen varför Placera skrev om det, jo, för att det är den största avkastaren det senaste decenniet. Det här är faktiskt inget GARP-bolag, alltså Growth at Reasonable Price. Det är snarare ett super-GARP-bolag. Aktiekursen, som sagt, den har gått över 38,000% senaste decenniet och har nu ett PE på 36 med en omsättningskagger på cirka 40% per år.
Varför förtydliga det? Alltså, så de växer sin omsättning med runt i snitt 40% per år, men PE-talet ligger på 36. Det låter ganska bra.
Exakt. Och därför vill jag förtydliga att jag kollar mer på fundamenten här, det ekonomiska bak. För där handlar det om ett bolag som tillverkar skyddsprodukter för fordon. Det är inte mitt forte, om man säger så. Men det jag läser är väldigt intressant.
Fast du gillar ju de här Fast and Furious, så lite bilfilm är du intresserad av.
Ja, det är sant. Jag har sett alla 7 eller 8 fan där. Men tillverkar fönster- och skärmskyddsfilm för lackade ytor på bilar och så kallad window tint. Och då den här filmteknologin är så kallad self-healing. Den är hållbar och resistent för olika typer av fläckar och smuts som kan degenerera din bil eller ditt fordon. De har dessutom något som kallas för DAP, ett Design Access Program, som är bland annat världens största och mest omfattande, har över 8000 mönster och helt enkelt erbjuder det noggranna och förskurna kit som ska ge bättre passning och tar cirka 25% lägre tid att installera jämfört med konkurrenter. Så bara kortfattat då, det handlar om skyddsfilm till ditt fordon som är bättre och snabbare att installera än vad konkurrenterna har på marknaden just nu. Att täcka en hel bil med film kostar cirka $4,000 to $5,000. Beroende på hur mycket man ska täcka. Ska man täcka lite mindre kan det kosta cirka $2,000 för liksom, den främre delen av bilen. Eller kanske man vill täcka någon enskild del och kosta några hundralappar. Det som bestämmer kostnaden är komplexiteten bakom installationen samt hur mycket film som går åt. De har huvudkontor i Kalifornien, men de har börjat expandera globalt. Finns nu i 6 länder och över 2400 kunder. Cirka 50% av marknaden i USA, 50% i Kanada, strax under 20% i Kina, vilket är väldigt intressant, och resten är splittat på resten av världen. Och Xpel, de satsar väldigt hårt på en stark igenkänningsfaktor som premiummärke. De anser själva att de har väldigt stora marknadsmöjligheter inhemskt såväl som internationellt, och därför har de satsat väldigt mycket på den expansionen. Och dessutom är det väldigt högt insiderägande och där management har då väldigt stark track record som vi såg på den här starka tillväxten senaste decenniet. Och 94% av omsättningen kommer då från själva produkten, alltså filmen som de säljer, och cirka 6% av omsättningen kommer från diverse installationsservicer. Och som jag sa med det här att man har satsat på internationell expansion. Senaste 3 åren har man öppnat europeiskt, taiwanesiskt. Heter det taiwanesiskt?
Det kan jag inte svara på. Men jag skulle gissa
från
på
Taiwan
det.
I alla fall. Europeiskt, taiwanesiskt och ett tyskt högkvarter. Och i de här områdena så satsar man ju extra mycket på synet på olika premium-event. Och även att marknadsföra i media som konsumeras av bilälskare. Vilket är inte så konstigt eftersom det är ens huvudmålgrupp. Men om man inte tycker att fordon är så intressant så har Expel även börjat satsa på icke-fordonssortiment. Det vill säga diverse typer av skyddsfilm som kan användas på till exempel skärmar. Så att man försöker gå iväg också lite från endast vara inriktad mot fordon för att ta en lite större bit av kakan. Och nu går vi in på liksom den ekonomiska snutten som är extremt intressant. För som jag sa tidigare, omsättning per aktie har ökat med i snitt 40% per år senaste decenniet. Det har avtagit lite det senaste året men ligger fortfarande på cirka 30% per år om man kollar de senaste 3 åren. Vinsten har växt väldigt, väldigt starkt de senaste åren. Upp 70% per år de senaste 3 åren. Extremt hög bruttomarginal. Ligger på strax under 35%. Ja, framförallt Q3 2019 har ju varit väldigt god för företaget. Har sett en väldigt stark återhämtning slash tillväxt i Kina. Men man ska vara medveten om att Expel är... De har väldigt säsongsmässig försäljning. Troligtvis kommer man inte se lika stark Q1. Historiskt har ju Q2 och Q3 varit de starkaste kvartalen för bolaget. Men med det sagt, hoppar in på lite nyckeltal för det är det ni alla vill höra. Ja, som vi sa, det här bolaget har växt 38 000% senaste decenniet. Det betyder inte att det här är någon typ av large eller megacap.
Får jag sticka in med en fråga emellan bara? Jag funderar lite på att titta på den här placerartikeln du nämnde.
Absolut.
Och där nämner man ju då också, i och för sig bara säger man att den bevakas bara av en analytiker. Det här är ju ett riktigt microcap i USA. Men då nämner de ju att förväntning på 2020 nu så tror man att det bara ska vara 15% tillväxt. Både vinst och omsättning. Och det blir lite nyfiken då på det här med 40%. Tittar man på tillväxtkurvan så ser det ut som att omsättningen stiger ganska kraftigt varje år. Ska man se det? Är det här ett mellanmjölksår eller är det bara den här enda analytiken tror du som ligger snett ute?
Eftersom det bara följs av en analytiker så är det ju mycket möjligt att det ligger snett ute. Självklart kan ju det komma att mattas in. Med tanke på att vi har sett så stark tillväxt just under Q3, speciellt i Kina som avmattades lite tidigare, så tror jag att man skulle kunna förvänta sig högre än 50%. Kollar man, gör man... reverse DCF, alltså att istället för att kolla, sätta massor med procentsatser för att kolla vad framtida möjlig kurs kan vara, utan göra tvärtom, kolla kursen nu och kolla vad marknaden sätter för tillväxt, då ser man också att marknaden prisar in ungefär en 50% i tillväxt. Även om det skulle vara rimligt kortsiktigt, så med tanke på den löpbana, den goda track record som bolaget har, så tror jag på längre sikt att 15% är alldeles för snålt inprisat. På den här analysten då som kikar på bolag har ju en target price på $16.
Precis, så dagens kurs är väl 15 va?
Exakt, strax under 15. Och jag skulle väl säga att det kanske är aningen snålt på ett bolag som har så här pass högt kagger, som har expanderat väldigt kraftigt, som har väldigt fina finanser och framförallt goda möjligheter till att expandera.
Det är väldigt spännande bolag faktiskt. Det är också intressant för jag menar biltillverkarna är ju faktiskt i en form av global recession just nu. Så det är intressant att de har kunnat hålla och fortsätta hålla så pass hög tillväxt. Det vore intressant att veta hur det påverkas liksom av att det går svagt för biltillverkarna, det här bolaget. Om det är så att de gynnas av det för att det blir billigare att göra så här än att lacka bilen ordentligt antar jag. Eller om det är tvärtom då, att det köps mindre av det.
Ja, absolut kommer de ju påverkas av sentimentet kring bilmarknaden och businesscykeln där. Men sen ska man inte glömma bort att konsumtionen eller privatkonsumtionen behöver inte nödvändigtvis påverkas heller. Det ser du i andra branscher också, att bara för att det blir en nedgång i liksom den generella marknaden så betyder det inte att konsumenter kommer sluta konsumera. Visst kan det vara så att privatkonsumtionen av bilar kommer gå ner. Det betyder inte att privatkonsumtionen av att ta hand om sin egna bil kommer gå ner, utan det kommer troligtvis ligga relativt flät eller gå upp i och med att man vill ta hand om sin bil. Som sagt, market cap cirka $400 miljoner, så trots den extremt höga tillväxten senaste decenniet så är det fortfarande en väldigt liten aktie. PE på 36, PEG på 0,52, avkastning på eget kapital runt 40, avkastning på totalt kapital runt 24%. Du har nettoskuld på minus 13%. Så finanserna enligt mig ser otroligt bra ut. Som sagt, kan de fortsätta hålla i tillväxten så ser det fortfarande väldigt attraktivt ut.
Ja, det är faktiskt ett sjukt intressant bolag som jag ska nog kika närmare på det också, även om jag känner att jag är extremt svårt att avgöra en moat till exempel, om man nu ska använda det utslitna uttrycket, varför folk skulle välja det här över något annat, och jag förstår ju knappt ens vad man ska använda till, men det är väl tona rutor och skydda lacken och allt vad det är. Men för en som inte är bilentusiast är det lite svårt att förstå faktiskt.
Ja, men om vi hoppar över på någonting som vi är lite mer insatta på, det är ju finans- och techmarknaden.
Oh yeah.
Kom ju ut nyheter förra veckan om att Visa skulle köpa upp en liten startup som heter Plaid.
Just det, är det någon som gör sådana här dimrar och grejer?
Exakt.
Nej, det är en annan Plaid, det kan vi tillägga. De står ju P-L-E-J-D. Det här är Plaid med P-L-A-I-D. Så de har AI i namnet, så det är väldigt bullish.
Exakt, och ja, då köpte Visa det här startet med Plaid för 5,3 miljarder dollar, vilket är en rätt saftig prislapp.
Fick pengar.
Och det gjorde de helt enkelt för att komma in på fintech och appmarknaden. Ja, och vi har ju pratat om Visa förut, men en snabb liten bakgrund där. Med Visa behöver företag inte erbjuda kredit, driva in betalning, handhålla kontanter och back office som man var tvungen att göra för typ 50 år sedan. Det var väldigt jobbigt att driva företag när det bara fanns cash. Nu när Visa finns så ger banken kredit, Visa ger infrastrukturen och företagen betalar 1% av försäljningen. Det är helt enkelt en symbios som alla gagnas av, inkluderande slutkunden. Så då kan man ju fråga sig, varför köpte då Visa Plaid?
Och till ett PS50.
Exakt, så det är extremt dyrt köp och för många kan det verka väldigt konstigt köp.
Jag gillade det inte vid första anblick när jag såg den här nyheten.
Exakt, för att det är någonting helt annat än vad Visa håller på med. Och då, som sagt, kan man ju ställa sig frågan, varför köpte de då Plaid? Helt enkelt är det så att allt fler konsumenter använder finansiella serviceappar för att till exempel hålla koll på sparande eller spenderande. Då är Plaid i mitten av den här relationen och tillhandahåller software som ger appar tillgång till konton för finansiella tjänster. Ett exempel är Venmo, som är en amerikansk Swish-typ, ägs av PayPal, och det är en av Plaids största kunder. Anledningen varför Plaid har växt så mycket är att många banker i USA inte har särskilt utvecklade API-er, främst för att de har väldigt gammal infrastruktur och man inte satsar på det här. Många, väldigt intressant, på många sätt och vis ligger USA väldigt efter. De använder ju fortfarande till exempel remsor på kreditkorten.
Och checkar.
Och checkar. Dessutom är det väldigt dålig standardisering på de API-er för banker som finns. Det är här Plaid kommer in, de ger en lösning på det här. Och i stort sett blir det en säker inloggning från kund till bank. Och det är en standardiserad implementation för programmerare när de vill bygga ut sina egna tjänster. Så då kan de ansluta sig till Plaid. Kan jämföras med till exempel om du vill starta någon typ av ta någon typ av internetbetalning, kan du använda dig av Stripe för att ta emot kreditkort istället för att sitta och bygga ut det själv. Då tjänar ju Plaid pengar både när en användare ansluter sitt bankkonto, vilket oftast är en engångshändelse, samt varje gång en kund använder ett konto för transaktion. Så varje gång du använder Venmo till exempel får Plaid en liten del av avgiften. Och det här kan ju då jämföras med Visa som tjänar en avgift vid varje transaktion. Och här kan man ju se lite hur de tänker. Det är någon typ av liknande produkt enligt deras ögon som ger ett typ av sätt för dem att komma in på fintechmarknaden. Det som är väldigt intressant med Plaid, som inte jag hade någon koll på tidigare, det är att cirka en fjärdedel i USA har delat sin information med Plaid.
Och det
är väldigt mycket människor.
Undrar hur många som vet om det?
Nej, det är väl den största problematiken. Ofta är man ovetande om det här, eftersom andra appar kan använda sig av Plaid som mellanhand i sin egna tjänst utan att ange det. Men man måste ju också ställa sig här, samtidigt som många kanske är väldigt ovetande om det här, väldigt många som vill ha tillgång till de här typen av applikationer som gör deras liv lättare. Och utan Plaid finns det idag ingen alternativ. Men det största problemet med Plaid är i stort sett att kanske de större bankerna som inte vill vara med och leka längre. Och en anledning är helt enkelt tröghet. Ju svårare det är att flytta pengar, desto större sannolikhet så kommer man låta pengarna ligga kvar på banken. Om bankerna börjar se att fler pengar flyttas från deras konton till något annan service eller någon annan bank, så kanske de inte längre vill vara med och använda Plaid. Däremot får man väl ställa det här på andra sidan, och fördelen med Plaid för banker är att så som fintech fungerar i många västländer idag, det liknar väldigt mycket hur världen såg ut just för cirka 50-60 år sedan när kreditkort kom ut. Det var väldigt taskig infrastruktur, inget gick på räls, det var väldigt mycket jox runt omkring. Det är egentligen helt tvärtom, man kanske tror att det ska fungera, att det bara koppla upp sig och köra. Och det är exakt det här Plaid hjälper till med, vilket ger extremt stor fördel för bankerna om de då ser det som en fördel som är större än nackdelen att de eventuellt kan förlora pengar på sina konton som de kan dra ränta på.
Jag har jättesvårt att tro ändå att man skulle tacka nej till, om man ska jämföra med några saker, låt säga att vi jämför det med just korten då, till exempel. Vilken bank skulle våga gå ut och säga att ja, men hos oss får man inte ha kort, här får vi bara ta ut kontanter för det är säkert, för vi vet att ni ska komma till kontoren. Alltså, de skulle ju förlora alla sina kunder om de gjorde det. Och samma sak är kanske mer relevant jämfört med bank-ID. Tänk om folk, någon bank skulle plocka bort bank-ID för att de inte vill vara med på det längre, eller inte ha Swish. Ja, men då väljer folk bort den banken. Så det är ju större risk för att tacka nej till den här typen av grejer om det blir så pass integrerat som den där.
Absolut, och jag tror inte att det är någon särskild issue, men folk kan vara väldigt kortseende ibland. Men Plaid, det är helt klart en fördel för Visa enligt mig, för det ger en någon liknande typ av nätverk i fintech-världen som kort, kreditkort och olika typer av betalkort har gjort i retail-världen. Och när det kommer till kredit, för vi släppte ju ett avsnitt om Visa och Mastercard för några månader sedan, och då var det många som sa att det var väldigt passé med kreditkort. Och jag tänkte att vi ska ta chansen under vända och prata om Visa att prata lite om det också. Helt enkelt, kreditkortsmarknaden kommer inte alls försvinna. Och framförallt så ser man ju nu att det växer sig ännu starkare. Du har bolag som Stripe och bolag som Apple som gör det ännu enklare att använda kort. Bara för att du betalar via Apple i mobilen så betyder det inte att du inte använder kort eller Mastercard eller Visa. Utan de ligger som infrastruktur under det här. Och framförallt var det många som hänvisar till till exempel Kina. Och det är väldigt enkelt att kolla på just Kina och hur de har det och tro att vi kommer röra oss ditåt. Men då måste man ju tänka på att deras samhälle är väldigt annorlunda från vårat. Kina var ju helt cashbaserat för 10 år sedan. Och det är ju därför mobilbetalningar blev så stort där. Det var ju ett väldigt enkelt hopp över dit. För oss hoppade vi för 10-tals år sedan från cash till kort. Och båda är extremt stora hopp. Från att använda cash är extremt stora fördelar från att hålla och använda sig av cash. Men att byta från det ena till det andra, ja, det innebär ju ingen särskilt stor fördel. Och egentligen för att en ny teknik ska lyckas måste fördelarna vara extremt mycket större än friktionen av att faktiskt byta. Och sen om man bara kollar på samhället i helhet och det ekonomiska samhället i både väst och i Kina så är det ju väldigt, väldigt annorlunda. I väst är till exempel subscribermodellen väldigt stor och det baseras ju helt enkelt på kreditkort och avgifter från kreditkorten. På andra sidan så ser man ju Kina och hur stort det har blivit där med till exempel tipping och mikrobetalningar. Någonting som inte riktigt finns i väst. Och det här är ett av de primära sätten för att monetarisera content i Kina. Och det fungerar ju bara i en värld med mobila plånböcker med väldigt små avgifter där du har cash och inte kredit. Helt enkelt för att summera det här, det jag vill komma till är att Kina går på cash medan väst går på kredit. Inget är nödvändigtvis sämre än det andra. Men för att byta till ena till andra måste det, man komma fram till en annan lösning, för att det är inte så stor skillnad på de här två att vi helt enkelt kommer byta över till mobilbetalningar och helt skippa kreditkorten.
Samtidigt, det var faktiskt lite roligt, jag la ju ut någon nyhet här, försökte hitta den nu, med just att Visa har ju gått in i, eller äntligen blivit tillåtna i Kina, och då var det någon som då kommenterade att ja, men varför skulle de vilja använda kreditkort, det är alldeles för sent. Och då var det en som fint och delade då en liten faktabit om just att ja, men Kina är faktiskt i princip världens största kreditkortsmarknad ändå. Det finns ju extremt mycket kreditkort och oftast ligger det ju någon form av kreditkort bakom, så att det är inte så att den typen av utveckling heller är död så att säga. Det finns fortfarande där. Det finns ett stort behov av det, och om inte annars finns det också behov ofta när folk reser utomlands och så. Det finns en anledning att ha de här korten ändå.
Kina är ju överlag så pass stort att även om en liten procent av befolkningen använder någonting så kommer det ändå vara extremt mycket mer än många andra kontinenter i världen, till exempel Europa.
Precis. Nu kommer jag inte ihåg siffran, så det kanske är lite dumt att jag ens nämner, men jag för mig dessutom att det var ganska stor. Det var ändå att snittet låg på att man hade kanske 1-2 kreditkort per person i Kina och sånt, så det var fortfarande, det var extremt mycket kreditkort, om jag inte minns den siffran helt fel. Jag har stor brasklapp där. Men så man ska fortfarande inte underskatta det. Sen ska det nämnas också, det är det många glömmer bort också, att även om vi tittar man på Västad som faktiskt har kreditkort, om vi går mot mobila betalningar, ja, det är ju fortfarande ditt kreditkort du lägger in i de här betalningarna, så att i 9 fall av 10 så är det fortfarande kreditkort som dras. Det enda som egentligen har börjat hota lite grann är väl egentligen Klarna med sina fakturor. Annars är det nästan alltid ett kreditkort som ligger emellan, trots att det är en mobilbetalning så att säga.
Absolut. Och där ser man ju ännu en gång att, ja, väst, we run on credit.
Och America runs on Dunkin' Donuts.
Helt rätt. Men eftersom vi uppdaterade om Visa och Mastercard så tänkte jag, jag såg en så jäkla intressant grej om Apple. Så jag tänkte att vi ska uppdatera om Apple som vi sedan snackade om på riktigt i något augusti-avsnitt där vi pratade om hela fangligan. Helt enkelt så snackar vi då om att wearables egentligen var det mest intressanta hos Apple just nu. Troligtvis mer intressant än vad services var. Och det jag vill säga är att AirPods nu drar in mer pengar än Spotify, Twitter, Snapchat och Shopify tillsammans. Det är helt galet.
Ganska galet. Det är AirPods, för ifall att någon inte vet så är det de här små trådlösa vita hörlurarna som alla springer omkring med nu.
Det är alltså en produkt som nästan ingen ville ha. Du såg Apple kom ut med AirPods så att det här är det vi ska släppa. Ingen mer headphone jack. Alla var 100% emot det och nu är det världens trendigaste grej. Helt galen omsättning. Och likt iPads, likt Facebooks flöde så visar det här än en gång att kunden aldrig har rätt.
Det är ju bevingade ord, minst sagt, som taget ur Steve Jobs mun själv. Apropå det bevingade ord så tänkte jag att vi faktiskt skulle börja med en liten följetong här som jag tänkte vi skulle avsluta de kommande, kanske 10 avsnitten med till och med. Det kan bli så lång följetong, vi får se.
Kan vi planera så långt i förväg?
Ja, kanske. Nej, men det var faktiskt, det känns som jag har tagit mycket inspiration av John Molin till avsnittet. Men han drog ju bara ut en lista egentligen och gett oss en nyhetsbrev om lite regler och tips från duktiga, olika typer av duktiga traders och förvaltare. Och då framförallt Dennis Gartman. Han känns inte som att han har så bra anseende längre. Han är mycket på CNBC och sådär och brukar använda som en kontraindikator. Men oavsett så har han väldigt bra, fina regler han satt upp. Så jag tänkte ändå att vi skulle plocka ut några av dem, några godbitar och diskutera dem. Och jag tänkte även, då var det även en lista också med Bob Farrell som var en legendar, sägs det då, på Merrill Lynch & Company för ett antal år tiden och tjänade en hiskelig mängd pengar. Han har också sina 10 gyllene regler. Så jag tänkte vi skulle ta en eller två av de här varje vecka kanske och diskutera lite fritt kring. Jag tyckte det skulle vara ett bra upplägg. Vad tror du om det?
Det låter svinkul.
Jag tänker att det blir lite mer allmängiltigt också. Då säger man det lite mer värdefullt kanske än saker som händer nu. Och då tar vi, kan börja med Gartman. Han har ju en regel som jag tycker rimmar väldigt, väldigt väl med hur vi tänker. Och det är att han säger att never, ever, ever add to a losing position. Ever. Det vill säga helt enkelt att du ska aldrig addera någonting till en förlorande position. Alltså en position som går emot dig. Vi är ju dessutom lite av åsikt att man kanske inte ens heller ska behålla den utan faktiskt kapa den fort. Just för att du aldrig vet vad som kan hända. Det kan, trots att det kan gå, vad ska man säga, trots att det känns väldigt bra eller det känns som att det har blivit billigare eller någonting, så är det väldigt ofta att det blir väldigt mycket sämre. Det finns en annan regel, den tänkte jag inte ta upp idag egentligen, men han pratade också om att there's never only one cockroach, det vill säga att det finns aldrig bara en kackerlacka. Är det en dålig nyhet som kommer på bolag så brukar det tendera att fortsätta dyka upp fler saker. Och det här är ju samma sak som gör, vi har ju momentum på uppsidan, det vill säga att när det går bra för bolag så brukar det liksom, och säger man, det blir som en feedback loop och det bara förbättrar sig självt och det blir bättre och bättre för bolaget. Och detsamma gäller faktiskt negativa saker i bolaget. När det väl börjar svänga ner så brukar det hålla på ganska länge och bara bli sämre och sämre och sämre.
Exakt, man pratar ju mycket om att snitta ner sig. Väldigt sällan man pratar om att snitta upp sig, men för de flesta så lönar det sig och endast fokusera på att snitta upp sig. Och det här med...
Jag tror faktiskt att det är ett jättefara här som många gör, att man snittar ner sig och man skalar av när det går uppåt. Det är precis tvärtom.
Helt enkelt beror det på att man har en overconfidence i sig själv. Man antar att man... Jag tror att väldigt många helt enkelt tror att man är smartare än marknaden och kanske inte riktigt inser hur många det är på marknaden, och att eftersom det finns så mycket pengar att tjäna så är de mest intelligenta människorna som finns på den här planeten inne på börsen.
Och det ska ju tilläggas, det finns ju ett par som faktiskt lyckas med det här. Det finns några som är riktigt, riktigt duktiga på det här och ser när det faktiskt har blivit billigare och är värt att köpa. Men jag tycker man ändå ska någonstans utgå från, har man inte bevisat det i alla fall att man är det, så ska man ändå utgå från att man är lite ödmjuk och tror att marknaden har nog mer rätt. Mig går någonting dåligt så kanske jag har tänkt fel, så åtminstone inte lägga till på en sån position. Då kan man behålla det man investerade men inte addera.
Exakt, så det här är ju liksom, man får se det som ett generellt tips. Sen får man ju avgöra själv om det är ett generellt tips som passar ens egna investeringsstil. Har man, som Niklas säger, en track record av att kunna hantera losing positions och faktiskt få vinnare av dem. Ja, då är det bara att köra sitt egna race. Majoriteten har ju inte det track recordet.
Och sen tänkte jag dra ett från Bob Farrell också då, som sagt. Som är lite så svår just när det som hänger ihop med det här med att man kanske inte ska. Man måste ibland bryta reglerna också. Han säger, when all the experts and forecasts agree something else is going to happen. Det vill säga när alla är överens om vad som ska hända. Typ som nu när alla sett börsen kommer gå upp så kanske det motsatta kommer hända. Helt enkelt så går logiken att om alla är optimistiska, vilka finns det kvar som ska köpa? Om alla är pessimistiska, vilka finns det kvar som ska sälja? Samtidigt och sen finns det ju också väldigt tydliga bevis som visar att när någonting går bra, alltså när vi är nära toppen, då köper faktiskt folk som mest. Därav att vi får den här extrema rörelserna i slutet, att vi verkligen får en mani i slutet. Så jag vet inte om den håller helt, men jag tycker den är intressant. Ska man alltid dra öronen till sig att när folk är för överens om någonting, så helt plötsligt så ligger ju risken då i det motsatta. Det vill säga att det är större chans nästan att det händer egentligen. Så det ska man också ta med sig, tycker jag.
Ja, jag tycker vår kära vän Peter Lynch har en väldigt bra citat när det kommer till det. Och som jag pratat om tidigare så är ju Peter Lynch en extremt stort fan av baseball. Och för er som inte vet om vad baseball är, så kan man säga att de har 9 så kallade innings. Eller 9, hur fan säger man det här, dellekar där du får gå ut och få en chans att slå på bollen. Helt enkelt, du börjar på inning 1 och du avslutas på inning 9. Det laget som har flest poäng vinner. Och det Peter Lynch vill säga är helt enkelt buy in the second inning, sell in the seventh. Helt enkelt det jag menar, var aldrig först på bollen och var absolut aldrig sist på bollen.
Och med den fina säckknytningen så tycker jag vi avslutar dagens avsnitt. Och då ska vi kolla först, äger du något av det vi har pratat om, Fabian? Jag tror faktiskt att en liten fågel viskar mitt öra att du kanske gillar de här bolagen du har pratat om idag.
Ja, jag har en liten snutt i Expel. Med det sagt, gör alltid er egna research innan.
56 ägare på Avanza, vi får se hur många det är efter det här släpps då. Jag tycker faktiskt också det låter intressant. Alltså jag bara slänger ut en braskap att jag kanske kommer köpa, men jag vet inte om jag kommer göra det. Jag tycker det låter intressant på det, men jag måste kika lite på det själv och försöka förstå det lite bättre. Sen äger jag ju Visa också. Tycker att fint bolagen, fast jag tyckte det här köpet var konstigt tills du förklarade det så fint och pedagogiskt för mig. Annars tror jag inte vi har pratat om så mycket bra. Vi har nämnt Apple och sådär, men det är väl inget vi äger och inget vi har liksom gått ner på djupet på samma sätt. Och med det sagt så ska du komma ihåg att inget hört när podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter, våra egna eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.se eller på twitter@marketmakerspod.
Det får man jättegärna göra, det är kul. Går man in på @marketmakerspod på Twitter så kommer man dessutom att hitta länkar till våra Twitters. Om man vill kika på det också.
Och sist men absolut inte minst, tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
I en podd nära dig. Du har lyssnat på Market Makers.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.